klarat och genuint sedan Jesu tid. Och där mitt på sjön så läser jag den här texten. Matteus 8. 23 till och med 27. Jag läser den utifrån min egen längtan att Herre lär oss att be. Herre, lär mig att be. Hur gjorde du, Jesus, när du mötte svårigheter i ditt liv? Och här finns en händelse där jag kan lära någonting av. Han, Jesus, steg i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Så där kan vi uppleva det också, vi människor. Att man undrar, hur orkar jag vidare nu? Vi lever i en ockuperad värld. Denna världens furste. Denna världens gud. Hela världen är i en ondes våld. Och så har Jesus kommit. Gett oss någonting. Gett oss nycklar. För att upprätta Guds rike också när det stormar som värst. Men han sov. Varför tror ni han sov? Var det för att han var... att han inte brydde sig om lärjungarna? Och Jesus är Gud? Nej, det är inte den Gud jag har lärt känna. En Gud som inte bryr sig om. Är han den sovande guden? Jag har hört många predikningar om det. Om den sovande guden. Och i teologihistorien så kan han ibland kallas Deus Absconditus. Den mystiske guden som man aldrig förstår sig på. Ibland hjälper han, ibland inte. Är det den guden som är i båten där? Nej, det tror jag inte. Det gick fram och väckte honom. Herre, hjälp oss, vi går under. Han sa det, varför är ni rädda, ni trosvaga? Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Jag kan stanna där. Jag kan titta lite på den här händelsen igen. Lärjungarna väcker Jesus, den sovande guden. Har vi några jägare här ibland oss i Pingstkyrkan? Ja, vi förlåter er. Jag skojar med er. Jag hade en kollega i Stockholm som hette Hans. Och han var en inbiten jägare. Jag tycker om att fiska, men inte jaga. Och han, jag brukar alltid skoja med honom då, för att när det var det där att han skulle iväg och jaga på hösten där, så liksom låtsades förmana honom och låtsades vara negativ. Men när han då kom hem och hade fångat eller skjutit någon älg, så var jag ju inte sen att ta emot älgköttet. Det var ju gott. Så det var liksom dubbel, vad heter det? Ologisk. Dubbelmoral. Men det, om man nu tittar på den här texten, nu är en fisketext då istället, så är det ju ungefär som om vi låter oss säga nu att det här korset får representera Gud, och så är älgen får vara där du sitter, där nere. Det är ju lite konstigt, va, om ni som är jägare är ute och så börjar att rikta bössan hit. Gud, varför ger du mig ingen älg? Du kommer alltid för sent. Aldrig får jag det jag ber om. Och Gud säger, men älgen är där. Ja, men du Gud, varför? Det skulle vara ganska ologiskt. Om ni som jägare var så liksom stod hela dagen och tittade mot himlen och sa: Gud, varför har du inte gett oss en älg? Gud, var är älgen? Ja, vi skrattar åt, men så där ber vi ibland, va? Så det är därför Jesus tror jag blir lite småarg. Och säger: ni ska inte titta dit nu då. Ni ska inte titta dit. Varför är ni rädda, ni trosvaga? Jag tror inte han sa det så där mild. Men varför är ni rädda, ni trosvaga? Kanske, men jag tror inte det. Utan, varför är ni rädda? Ni som är svaga i tro. Och så står det då om hur han reste sig. Och så han vänder bönebössan rätt, va? Han börjar inte här, utan dit. Mot vinden. Och står det hutar. Jag tycker om det där ordet hutar. Nu slutar du. Nu är du lugn. Står det alltså i vår text här att när Jesus möter vågor som håller på att dränka båten, att han ropar: far, stilla stormen. Nej, inte i min bibel i alla fall. Ja, låt oss säga det där kanske var bara en gång det hände. Han kanske gjorde på ett annat sätt annan gång. Då går vi vidare och tittar på nästa stycke. De besatta av svinjorden. När han kom över till Gadaras område. Gadara är ett icke-judiskt område. Och där fanns det då därför svin. I judiska områden finns inga svin. Kom två besatta emot honom från gravarna. Det var så våldsamt att ingen kunde ta sig fram den vägen. Och de ropade: vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Det här är alltså ett bekymmer, va? Det är demoner som kommer emot honom här. Hur gör han då? Börjar han att be? Far, driv ut demonerna. Ja, inte i min bibel. Utan bönebössan rätt. Och så står det: ett gott stycke därifrån gick en stor svinjord och betade. Demonerna bad honom: om du driver ut oss, skicka då över oss till svinjorden. Och han svarade, ber alltså inte dit, utan ger iväg. Nu är det stopp. Nu slutar ni. Gå. Stick. Då for demonerna ut ur männen och över till svinen. Och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. Problemet är löst, så att säga. Lite längre fram i kapitel 9 så är det synagogföreståndarens dotter. Också välbekant text. Och i parallellställena till det här i Matteus så står det då att Jesus går in till kvinnan, till dottern. Ber han då: far, väck upp henne. Hör du inte, väck upp henne. Nej, han säger till henne: talita kum, flicka, stå upp. Och flickan reser sig upp. Problemet är över, döden är över. Och vi kunde ta jättemånga exempel egentligen på det här. Så det är inte bara ett en gång, två gånger, tre gånger. Utan Jesus tycks ha bett på det här viset. Attackerat det onda på det här viset. Lazarus är ett sånt här exempel till exempel. Så det jag hoppas med mina ord kunna få säga till dig det är att vänd bönebössan rätt. Eller vänd den åt det där hållet. Far i ryggen, en god far. I en ockuperad värld. Texterna på söndag kommer att handla om hur djävulen visar Jesus alla riken i världen. Och säger: det här ska du få om du tillber mig. Efter syndafallet så avsade sig ju Adam rätten att regera över jorden. Och den blev ockuperad. Men sen i och med Jesus, det är min tro, det tycker jag är Bibelns tro, så har vi möjlighet att utifrån våra omständigheter, utifrån vår situation, utifrån vår tro, utifrån vår frimodighet och utifrån det vi förstår att Jesus gjort för oss, kan vi börja utbreda Guds rike här och nu. I vardagen.